Du lyssnar på Fråga kriminologen med Fatima Adberger, jurist och kriminolog, och mig, Bosse Åström, tidigare kriminalchef.
All right, då kör vi.
Hallå, hallå Bosse. Hur är läget?
Hallå där Fatima. Jo tack, det är oförskämt bra faktiskt här i höstmörkret.
Själv har jag varit uppe sedan 3 i morse.
Ja, jag har haft en jävla konstig dygnsrytm de senaste veckorna efter det att jag var och hämtade min dotter och hennes familj på Arlanda efter att de kom hem ifrån Kap Verde, va? Och sen var jag vaken mellan 2:30 varje morgon. Så här. Men nu är jag tillbaka i ordinarie så här tidszon.
Nej, själv hade jag 3 killar som satt utanför min sovrumsdörr och sjöng i morse, så jag var tvungen att gå upp.
Jaha, fyller år eller?
Nej, det var en stycke Billy Bob, en Tiny Jim och en Janne. Det vill säga, katterna hade bestämt sig för att nu skulle de ha käk där på morgonsidan. Men in i sovrummet kommer de inte, för det blir så fruktansvärt oreda, jag får aldrig sova i fred.
Ja tack, jag vet. Jag har varit kattvakt ett par gånger till son och hans familj, och det är inte så jävla kul att vakna 3 på morgonen med en kall nos och en blöt tass i pannan liksom.
Nej, jag tänker det går ingen nöd på dem, de har resten av huset att vara i. Natten mellan den 3 och 4 november, då är det en man i 60-årsåldern som misstänks för att ha huggit ihjäl sin fru i Västerås. Har du hört om det, Bosse?
Ja, jag har läst det som står i tidningen och lyssnat på nyhetsuppdateringen där och sett det i flödet också. Va? Och det gör mig lika jävla irriterad och förbannad varenda gång det här inträffar. Va? Jag tycker att jag borde fått nog av det i min skeppa i vart fall. Va? Jag har ju kört det här både i andra poddar och jag har själv utrett och haft kontakt med såna här hedersmord. Och dels med den här första hedersmord i Sverige som var i mitten på 80-talet i Eskilstuna med Bafrin och Ibrahim, va? Som var så jävla klockrent. Va? Men på den tiden så hade man inte det här liksom kollektiva grejen att man kunde vara flera i en familj som ställde upp. Åklagare höll på och petade på vem har gjort vad och sånt där, istället för att se att hela jävla familj, varenda en av dem var inblandad i det, va? Och sen min gode vän Thomas Lindstrand, han hade ju det här uppmärksammade pelamordet, va? Så har vi ju Fadim och så har vi Shadin och så har vi nu det här, va? Alltså nu, det får vara nog nu, va?
Ja, det var ju ganska snabbt som media bestämde sig för att det här var ett hedersrelaterat mord det också. Och man har ju skrivit saker som att alltså det är en kvinna i 50-årsåldern och det är hennes son då uppenbarligen då i 25-årsåldern som har attackerats av den här mannen, därför att kvinnan har flyttat ifrån honom och tagit ut skilsmässa. Och läser man längre ner så är det ju så här att återigen så har vi en sån här situation där man har ju flaggat för den här familjen tidigare, så att både egentligen polis och de sociala myndigheterna kände till den här familjen. Det finns alltså noteringar sedan 2015 där man omhändertar de yngre barnen därför att liksom miljön hemma präglas av våld, och man noterar även att det skulle vara då ett hedersrelaterat våld.
Ja, att de har levt under hedersförtryck och sånt här. Ja, men det är en gamla vanliga visan, och det här är en av bristerna som vi har i systemet. Va? Det är det först som jag börjar med att kommentera det du sa tidigare, liksom att det är massmedia är snabba och liksom springa på den här bollen om att det här är hedersrelaterat med mera. Och då kan man säga att det gör de på jävligt goda grunder. Va? För att alla de ingredienser och varningssignaler och röda flaggor med mera som finns i de här ärendet, de ligger i det här ärendet också. Va? Det som sticker ut i det hela, det är ju faktiskt det att den här mannen också attackerar, om jag förstår saken rätt, sin eget barn, sonen.
Ja, det verkar ha varit så. Det här är ju fortfarande under utredning, men enligt massmedia då så är det en 25-årig pojke som lär vara då deras gemensamma son som också har blivit angripen.
Och använder man lite grann tidigare erfarenheter och då den, ja, som man själv har med mera, va, så är scenariot förmodligen på det sätt att mannen har gått till attack mot före detta hustrun och sonen har försökt gå emellan, va? Och då har den här gärningspersonen då, han är tillräckligt jävla egoistisk för att han ska nå sina mål, det vill säga attacken emot den här kvinnan, så att han skiter i att han får en sån här collateral damage på vägen, va, med sonen. Alltså jag blir så förbannad när de här ärna inträffar, va? Och jag känner mig, jag brukar säga, för fan, min heder är satt i fara, därför att jag lever efter den principen att alla människor har lika stort värde, och var och en gör precis vad fan de vill så länge de inte gör en annan människa illa, va?
Ja, ja, absolut, jag skriver under på det.
Ja, och min heder, va, den skiter ju han fullständigt i. Han skiter ju mina normer och levnadssätt och såna här grejer, va? Utan nu är det hans jävla regelbok som gäller i det här fallet.
Jag håller helt klart med, och det är ju så där, det slår mig platt, faktiskt mitt i det här vi diskuterar. Det var ju ett annat sånt här uppmärksammat mål just i Västerås som jag drar mig till minnes från den tiden då jag faktiskt bodde i Västerås. Och det är ju en kvinna som blir mördad inne på Myrorna i Västerås.
Mm.
Och hon har ju då levt, som jag kommer ihåg det, minns inga närmare detaljer, men hon har ju levt och skyddat och hållit sig undan mannen och hans familj som vill göra sig av med henne. Och en dag så dristar hon sig till att i sällskap med andra, som jag förstår det, ändå gå in på Myrorna för att handla. Och det här utspelar sig, och det är klart, jag vet inte hur jag själv skulle reagera i en sån situation, men det jag kan tycka är lite märkligt. Ibland så ser man filmer från misshandel på öppen gata, och ibland får man höra såna här berättelser som att någon blir mördad inne i en butik när det finns både andra som är i butiken och de anställda är där. Men det är ingen som ingriper, utan det här skeendet får fortgå.
Ja.
Människor går förbi, människor springer iväg. Okej, jag är inte någon att kasta sten. Jag inbillar mig att jag skulle ingripa, men å andra sidan så, ja, man har ju ingen skyldighet att utsätta sig själv för fara rent juridiskt. Men jag kan tycka att det är lite märkligt. Om det är 20 personer i en butik och det är en person som angriper en annan, då kan jag tänka mig att man brukar prata om safety in numbers. Jag kan tänka mig att de här 20 skulle kunna ha gjort skillnad om de hade gått tillsammans.
Ja, helt klart. Nej, men så är det ju, va. Och, men det visar ju liksom en gång att vi människor är jävligt olika, va. Och jag tror, jag inbillar mig själv, jag vet inte, därför jag har aldrig varit riktigt i den situationen, va. Men jag tror att man skulle bli åsyna vittne till en sån händelse, skulle reptilhjärnan slå till. Man skulle agera med ryggmärgen och inte med liksom någon form av göra någon sån här risk management bedömning där liksom, va. Utan det skulle vara pang på, va.
Ja, någonstans så föreställer jag mig det. Samtidigt det närmsta jag kommer det är att jag bevittnade en misshandel en gång, men det gjorde jag uppifrån min lägenhet. Jag hade en perfekt utsikt över det här torget där misshandeln pågick. Och jag hörde den upp till andra våningen där jag bodde. Jag går fram till fönstret och väljer då att inte springa ner utan att ringa polisen där jag står och säga nu måste ni komma snabbt för det pågår en misshandel här. Och sen så avlägger jag liksom rapport parallellt, alltså jag pratar med polisen medan de skickar ut någon annan. Så säger jag att nu är det så här, att nu befinner de sig där och där och nu händer det här och det här är vad jag ser. Så att jag blev ju kallad som vittne sen. Och då fick jag lära mig att jag som tycker att jag har ett sånt jättebra minne och det här sinne för detaljer och sånt, att man tror att man har bättre minne än vad man har. För att vid ett tillfälle under då det här vittnesmålet som jag avlade, så såg jag plötsligen hur försvarsadvokaten såg lite glad ut. Och då tänkte jag, wow, nu var det någonting som avvek från vad jag berättade så att säga i realtid för polisen.
Ja.
Och mycket riktigt att säga han så här, du säger att han slog henne till marken. Här i papperna står det att han tryckte henne till marken. Vad är det jag ska gå på?
Ja. Ja.
Och då sa jag, det du har där framför dig i text,
ja,
det är det jag berättar medan jag ser händelsen. Så jag skulle lita på det som polisen har skrivit ner.
Jag får en sån här elak bild i skallen på en sportkommentator liksom.
Ja.
Sitter och refererar. Men får jag bara säga ett par saker till. Sen släpper jag i vart fall det här med Västerås och de här förbannade jävla hedersmotiven bakom grova våldsbrott. Och det, för det första ska vi bara säga på det sättet att när kvinnor mördas så behöver det inte vara hedersmotiv. Relativt sett så är hedersmotiven bakom kvinnomord lägre än vad det gäller vanliga mord. Va? Och där är det oftast alltså bilden att det är någon som är kränkt. Kvinnan har gjort slut eller flyttat, träffat någon annan eller liknande. Va? Så utlöser det som en Ja, sån här trigger function liksom, va. Och det andra som jag tycker är viktigt också kanske att framhålla, och det är det att när man gör såna här saker som nu i det här aktuella Västeråsfallet, va, fattar inte den här gärningspersonen vilken jävla skada han gör emot den etniska grupp eller vad fan det nu än är som man kommer ifrån, va. Alltså det drar ju ner, man pratar om liksom att göda eller lägga bränsle på brasan med vad det gäller rasism och främlingsfientlighet och sånt där. Fan, det här är ju en riktig jävla katapult för det, va?
Ja, men tror du att de har det perspektivet överhuvudtaget? För att det här är ju någon sorts alternativ kultur, va? Inom ramen för samhället, och där är ju den alternativa kulturens regler viktigare, tänker jag.
Det är klart som fan att de inte har det perspektivet, va? Det visar ju liksom realiteterna, va? Men jag menar, det är ju ett mantra som man borde banka in i huvudet på dem, va? Liksom att förstår ni inte vad ni ställer till med? Och det gäller ju även den egna etniska gruppen, va? Du kan ju börja där, va? För jag har sagt det tidigare när vi har diskuterat det här, att liksom alla har ju inte samma, så att säga, spelbok, va? Utan det finns ju människor som kommer från de här kulturerna men inte utövar det här med hedersförtryck och så vidare och så vidare, va?
Ja, ja, naturligtvis. Och de har ju lite svårt att bryta igenom bruset. Ja, för, att för det första så utmärker de sig inte för att de är vanliga medborgare. Och för det andra, när någonting händer och det blir så här då, som uppslaget i media och så, då står de där förmodligen precis som du och jag och undrar lite grann var fasen kom det här ifrån och varför blev det så här? Flera av dem som är drivande, tänker jag, bakom alla organisationer, om vi tänker på Glöm aldrig Pela och Fadime, alltså GAPF, och vi har Kvinnors rätt till exempel, har ju en bakgrund i de här kulturerna.
Ja, ja, absolut.
Och sitter ju på en otrolig massa kunskap som, alltså jag kan inte nog betona, jag har ju haft en hel del med Maria Rashidi och Kvinnors rätt att göra, och jag beundrar ju Maria Rashidi. Och faktum var att i samband med det här, men jag tänker att politiker måste börja lyssna ordentligt på henne. Det är klart att hon har en plattform, men man behöver lyssna ännu mer. Det är precis som att man lyssnar, men sen tar man inte till sig den informationen hon kommer med. Men Kvinnors rätt, de gjorde ju ett uttalande med anledning av det här mordet. Så de skrev så här på sin Instagram-sida, att ännu ett misstänkt hedersmord. En kvinna i Västerås ska enligt TV4 ha mördats för att hon ville bli fri från sin man. Flera familjemedlemmar har gripits och polisen utreder nu fallet som misstänkt hedersrelaterat. Det gör ont i hjärtat att vi gång på gång förlorar kvinnor som bara vill leva fria och bestämma över sina egna liv. Vi måste fortsätta prata om det här, agera tidigt och stå upp för varje kvinnas rätt till frihet och trygghet. Vi följer polisens utredning och hoppas att rättvisa skipas. Ingen kvinna ska behöva dö för sin frihet.
Vart ska jag skriva under?
Vi gjorde ju tidigare i Fråga kriminologen, så hade vi ju Maria Rashidi med och gjorde en intervju med henne. Och jag tänkte att vi kan gå in och faktiskt påminna oss vad Maria Rashidi berättade om sin egen situation och det som sen hände henne den här septemberdagen 1997. Maria Rashidi berättar hur hon och barnen har flytt till Sverige medan hennes man Raman har valt att stanna kvar i Iran. Maria stortrivs i Sverige. Här finns den frihet och de möjligheter hon blivit fråntagen efter revolutionen i hemlandet. Här känner Maria att hon vill att hennes barn ska växa upp. Efter en tid återförenas familjen när Raman också flyttar till Sverige. Raman har svårt att akklimatisera sig. Han trivs inte här. Han tycker att det är förnedrande att han ska behöva sätta sig på skolbänken för att lära sig språket. Och han tycker definitivt inte om Marias nyvunna frihet och självförtroende.
Han var rädd för samhället. Han var rädd för min utveckling. Han var rädd för att jag ska lära mig att förstå hur utsatt jag är och hur andra människor är. Han var rädd att jag skulle lämna honom. Han tyckte att jag har blivit mycket fräck. Min klädsel har förändrats. Jag svinkar mig jättemycket. I skolan jag skrattar och omgås med män, alltså på klassrummet. Ibland brukade han komma och överraska mig, öppna dörren till klassrummet och kolla om på höger och min vänster sida sitter. Men om det hade satt en man bredvid mig när vi läser SFI eller komvux, då var det bråk hemma. Då var det jättemycket bråk. Vem var han? Ligger du med honom? Är han din älskare? Så där hade vi bråk. Han ville kontrollera mig även när jag var inte hemma. Alltså jag levde med hot och skräck och rädsla. Vad kommer att hända? Och jag kommer att göra så här och så här mot dig. Jag kommer att döda din bror, min lillebror som jag älskade. Jag kommer att döda din lillebror. Jag kommer att explodera hans bil med en bomb. Jag levde inom, alltså i två olika värld. Mm. I hemmet var jag den där tysta kvinnan som lydde honom och klädde mig som han ville. Och om vi hade gäster då fick jag inte prata. Jag fick inte ha någon åsikt om till exempel Irans situation och politik. Och han, så fort jag började säga någonting, ja men älskling, gå och laga mat, du, det här är inte din grej. Så där kränkte han mig inför, framför mina gäster eller min familj i Sverige. Och då, så småningom blev jag så här, jag gick in i min värld och blev och funderade, jag måste lämna honom.
Maria skaffar sig till sist en egen lägenhet och ansöker om skilsmässa från Rahman. Rahman har svårt att acceptera det. Han försöker övertala Maria att komma tillbaka, men Maria står på sig. Den 19 september 1997, en fredag, går hon dock med på att träffa Rahman på ett café för att tala ut.
Snälla Maria, det är tomt utan dig. Vi älskar dig. Du är så bra. Jag ber om ursäkt. Du är så fin kvinna. Du är en bra mamma. Du är si och du är så. Kom tillbaka. Ge oss en chans, Maria. Jag tänkte, fan, jag har gett honom hur många chanser som helst. 5 gånger har jag kommit tillbaka och har gett honom en ny chans. Det går inte, han kommer inte ändra sig. Jag sa nej, 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 jag kommer aldrig tillbaka. Och då tittade jag på honom. Jag kände att han börjar bli konstig. Nu börjar han. Antingen han slår ihjäl mig här, eller springer iväg, eller skjuter ihjäl mig. Jag var jätterädd. Min dotter satt bredvid mig. Hon höll mig i handen och jag darrade. Jag misstänkte att han har en pistol i fickan. Han kommer att skjuta mig. För att jag såg på hans ansikte att någonting håller på att förändras. Och jag tänkte, nu kommer det hända någonting. Men jag plötsligt gick han upp och sa, okej, vänta här, jag går och hämtar bilen. Och han gick och hämtade bilen. Det var bara 2-3 minuter från bilen. Men det dröjde 15-20 minuter.
Rahman kommer tillbaka och skjutsar hem Maria. Men istället för att köra henne ända hem släpper han av henne längre ner på gatan. Innan Maria stiger ur bilen tittar Rahman länge på henne och säger slutligen, hej då, Maria.
Jag sa hej då och gick. Men jag var glad. Det hände ingenting. Det hände ingenting. Han skadade inte mig. Han mördade inte mig. Och sen jag gick ut ur hans bil och promenerade mot min port som låg sist på gatan. Och när jag skulle passera port nummer 10, alltså 6, 8 och sen nästa var 10. Då såg jag från kanske 9-10 meter avstånd, såg jag att en kille tittar på mig. På mig i ögonen alltså. Och då tänkte jag att det här är en tjuv som vill ta min väska. Jag gick ner från trottoaren. Jag kommer exakt ihåg hans ansikte, hans hårfrisyr, hans kläder. Och allting kommer jag ihåg. Det sitter fast i min hjärna. Och då gick jag ner från trottoaren. Så att, tänkte jag att han tar min väska. Mm. Och tog väskan på andra sidan. Mm. Och då han kom fram. Han kom långsamt och sen jättesnabbt. När han kom långsamt mot mig frågade han, ursäkta, vad är klockan? Och sen när jag tittade på klockan, då kom han jättesnabbt. Alltså det gick på sekunder. Jag vet inte om det tog 10 sekunder. Sen fick jag någonting på ansiktet. Alltså någonting som var konstigt. Det var inte el. Det var inte brand. Det var inte vatten. Det var någonting som sved. Och ansiktet rann. Och jag såg ingenting. Det var inte svart. Det var bara vitt. Allting blev helt vitt.
Maria Rashidi, hon utsattes för den här syraattacken 97. Men redan 96 så har vi en 14-årig tjej uppe i Umeå som heter Sara, som mördas av sin bror och sin kusin för att hon ville då leva som svensk. Vi har Pela Atroshi som mördas i Irak när hon är 19 år gammal, och det är 99. Och 2002 så mördas Fadime Sahindal, som väldigt mycket då har kommit att bli, kan man säga, en symbol för kampen mot hedersförtrycket. Men jag menar, sen har vi Shahida då i maj månad 2024. Vi har den här Västerås-händelsen nu. Men förstår det svenska juridiska systemet, förstår polisen allvaret och strukturerna?
Problemet är, om man tittar tillbaka, jag går till den här Bafrin och Ibrahim i Eskilstuna mitten på 80-talet, såna här grejer, va? Och den utredningen som Eskilstuna polisen gjorde, den är fan med 5-stjärnig alltså. Och de hade till och med haft kontakt med vad det gäller människor som var experter på vad det gäller det här med de här olika kulturerna, den kultur där den här familjen kom ifrån med mera, va? Och som förklarade allt i detalj, att symbolvärdet av att mamman hade lagt 100 hårstrån över bröstet på dottern då, med mera liksom. Det var så att nu var heden återupprättad liksom, bla 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 bla. Och då när åklagaren tittar på det så här, men vad fan är det där för jävla svart magi eller hokus pokus grejer, vad fan har hon för grund för det där, även om det var liksom professorer på olika universitet. Det var inte bara ett universitet, det var universitet i Libanon, det var något i Bagdad och så vidare som hade varit på liksom, fått hela den här strukturen klar för sig, va? Men det är svårt att ta till sig när man inte har, så att säga, de receptorerna i hjärnbarken, va? Utan då är det enklare att slå ifrån sig själv. Men det här fattar jag ingenting av. Så här kan det väl ändå inte vara. Därför att man speglar det man hör och det man ser i den egna kulturella kontexten.
I ett tidigare avsnitt i Fråga kriminologen så belyste vi Dermot Clemenger och hans situation. Vi hade Tony Irving som berättade om sin vän. Och Dermot Clemenger, han har ju lämnat landet för att undgå lagföring för de brott som han misstänks för, som då är olika sexualbrott. Han har köpt sex, helt enkelt. Och nu vill lyssnaren Louise veta hur vanligt det är att någon flyr utomlands för att undvika då att ställas inför rätta, och vad händer den dagen de återvänder till Sverige? Och faktum är att jag har ingen statistik på det här.
Nej, det har inte jag heller, och det finns ingen sån officiell statistik heller, utan då får man gissa, eller mellan tummen och pekfingret ha en sån här liksom ballpark. Men vad man kan säga för någonting, bara för att reda ut de här begreppen från början, så kan man ju bara säga på det sättet att vi har ju regler i vad det gäller i brottsbalkens 35 kapitel som handlar om åtalspreskription, va? Och där är det olika preskriptionstider för olika brott, och det senaste som man har ändrat på de här grejerna, det är ju faktiskt att vissa mord efter en viss given tidpunkt liksom, de preskriberas aldrig, va? Men för däremot Kelmingers del, va, så de brott som man misstänks för, brott emot den här lagen om förbud mot köpa sexuella tjänster från 1988, så är preskriptionstiden 2 år. Och preskriptionstiden innebär att när den har gått ut och att man under den tiden inte har häktats eller åtalats, för det är preskriptionsavbrott. Och det här hade jag ett väldigt alltså det var ett så jävla pinsamt samtal. Jag jobbar i Filippinerna, jag får ett samtal en dag ifrån en reporter på någon av våra stora kvällstidningar, va? Och säger det liksom att jag har gått ut och sagt vad det gäller det här mordet på Malin Lindström.
Ja, just det.
Upp i husen, va? Och jag har sagt att det kommer en dag när den här gärningsmannen som vi pekade ut i den här serien då, svenska fall för FBI, att liksom rättvisan kommer att komma i kapp honom, va? Och då kommer den här reporten in, journalisten in, och säger så här: ja, men jag har pratat med professorn si och så, en väldigt välrenommerad professor vid Uppsala universitet, och han säger att det kommer aldrig hända därför att brottet är preskriberat. Och den här jävla journalisten, han är tillräckligt korkad för att han går i den här fällan som man pratar om, haloeffekter, va? Att nu han snackar med en professor kan ju för fan inte ha fel, va? Han har ju en nebulosa runt skallen, så han ser ut som Jesus jävla kusin eller liknande, va? Men den här journalisten hade varit tillräckligt duktig, om man fan eller duktig, det är helt fel ord, men han kontaktade en annan professor vid Lunds universitet, och som då, han börjar med att säga: ja, men du, jag har pratat med den här professorn si och så i Uppsala, och han säger dadadadam så här: vad är din uppfattning i den här frågan? Ja, och hur fan ska professorn nere i Lund kunna gå i någon jävla clinch i en boxningsring mot sin kollega som sitter i Uppsala och som på den tiden hade ett bättre renommé än han själv hade? Så han säger liksom: ja, men det, så är det ju naturligtvis, va? Och när journalisten säger: hur fan kan du, Bo Åström, som är liksom välkänd och duktig mordet, hur fan kan du gå ut och säga något sånt liksom, va? Och jag sa så: det är väldigt enkelt, för jag har rätt. De här professorerna, fan, de kan ju ta sina jävla åsikter och spola ner dem i muggen. De har helt jävla fel. De borde sätta sina jävla professorshattar. Liksom ställa ut dem till sal eller fan bränna upp dem eller vad som helst, va? Ja, och han skrev ju någon jävla elak artikel där om det här. Att ja, i princip var jag dum i huvudet som gick i clinch mot de här två professorerna.
Men här förelåg alltså ett preskriptionsavbrott någonstans?
Ja, för fan. Han var ju åtalad till och med. Han hade suttit häktad och han var åtalad. Ja, ja. Och han var fälld för mord i tingsrätten men frikänd i hovrätten. Och med domskäl som är så jävla wacko som någonting kan bli, va? Den här gärningspersonen, han har återvänt då till det här, han har dumpat den här 16-åriga Malin, va? Och han, när man har gjort husrannsakan hemma hos honom, hade man hittat jävla massa teckningar liksom, där det var mycket så här, våldsamma sexscener då, som man hade fantiserat ihop själv och tecknat. Han var jävligt duktig på att teckna. Och då när man gör husrannsakan efter, så hittar man då en teckning på ett kranium som är under förruttnelse, och där han har liksom lagt in detaljer som fästingar som, och små kryp som kryper runt den där liksom, och ögonen är bortsett. Alltså. Ja, men det är klart som fan han var. Och då skriver hovrätten sina domskäl: en teckning är ingenting som styrker skuld. Alltså det, ja, men det var ju massa andra grejer där också. Men hur som helst, rättvisan han ikapp den här tomten, och han blir sedermera dömd för mord naturligtvis. Och han var ju bara 17-18 år när det här gick, va? Så hans, och sen med hänsyn till tidsutdräkten där, så fick han kanske 5-6 år eller något sånt där, va? Men i alla fall, han dömdes för mord, punkt slut. Mord och våldtäkt, där, va? Men i vilket fall som helst. Och jag var så förbannad på mig själv, va? Därför att när jag jobbade i Filippinerna, då förde man ju liksom inga anteckningar och såna här jävla nonsenssamtal, va? Men fan att jag inte kom på vad den där jävla journalisten hette.
Journalisten kan ringa in, han kan ringa till mig till fråga kriminologen, så kan vi få reda på vem det var.
Ja, han är välkommen och gör det när jag själv är uppkopplad, alltså.
Jag ska se om jag kan leta fram någon, vem vet.
Ja, och den där jävla domen skulle jag vilja köra upp någonstans, som att det är inte lämpligt att säga eten på det här sättet, va? Men han skulle få äta upp den baklänges, som man säger så.
Det jag tänker på spontant, när man pratar om det här att personer sticker eller brottslingar sticker utomlands för att undvika lagföring. Den första tanken, det är ju den organiserade brottsligheten. Vi har ju haft de här Ismail Abdo, jordgubben, som nu greps i Turkiet. Men jag har inte fått klart för mig om han kommer att utelämnas av Turkiet till Sverige. Det är väl inte klart, antar jag.
Men det, får jag bara säga det, jag blev så jävla exalterad att prata om den där förbannade journalisten där. Vad jag skulle säga för någonting egentligen, och backa tillbaka till den här däremot, va? Det är ju på det sättet att om han håller sig undan 2 år efter det senaste brottet som han då är misstänkt för, va, och kommer tillbaka till Sverige, så är han untouchable.
Och det som jag vill ha det till i bakhuvudet nu är någonstans i januari, slutet på januari 2026 faktiskt.
Ja, det ringer någonting i bakhuvudet på mig också där, va? Men sen är det på det sättet också att Det finns ju olika kategorier av människor som flyr utomlands för att hålla sig borta. Dels naturligtvis de som är misstänkta för grova brott och så vidare. Och där har vi sett att där har ju polisen faktiskt varit ganska framgångsrik under senare tid och fått människor utlämnade till Sverige. Och man jobbar stenhårt då mot Turkiet bland annat. Och det vet jag, inte av egen erfarenhet, men genom källor och goda vänner som jag har. Va? Att där lägger man det ganska mycket lyse. Va? Men problemet är ju det att de här personerna oftast har dubbla medborgarskap.
Men jag tänker, alltså om vi nu är inne på folk som drar utomlands. Ismail Abdo, jordgubben, han greps i Turkiet någonstans under sommaren här, va? Och då står det så här. Det är Mats Berggren, tillförordnad biträdande chef på NOA, som i samband med gripandet säger så här. Jag tänkte du ska få förklara det här på ren svenska för lyssnarna. Gripandet är ett resultat av ett målinriktat arbete över tid mellan turkiskt och svenskt rättsväsende. Svensk polis har bidragit i utredningsarbetet som ledde fram till gripandet. Men det är fortfarande så att han utelämnas ju inte till Sverige.
Nej.
Så vad menar man? Ett målinriktat arbete över tid mellan turkiskt och svenskt rättsväsende.
Vad det innebär i praktiken är att man har delat information med varandra. Man har delat med vad det gäller utredningsresultat, vilken bevisning man har och så vidare och så vidare och så vidare. Och även säga då att brottsligheten har ju fortsatt i Sverige orkestrerat ifrån Turkiet, va? Och nu kan ni fan inte, även om ni har fesna lite snett på huvudet, nu kan inte ni ducka för det här längre, utan ni måste göra någonting. Och då agerar man då enligt turkisk lag och vad man då kan så att säga.
Ja, jag förstår att han är, jag vill säga, misstänkt för en massa brottslighet i Turkiet också.
Ja, men exakt. Och det är det man menar att det här samarbetet, va, det är att man har överfört den här informationen.
För
att
så vi har inte haft ett gäng poliser som har åkt ner till Turkiet och aktivt letat efter honom?
Nej, det vet jag inte. Det är mycket möjligt att man har varit där för informationsutbyte face to face, som oftast är mycket mer ändamålsenligt eller leder till större framgång än om man gör det via då mail eller skrivelser eller vad fan man nu använder för kommunikationsmedel. Så att det kan man inte utesluta, men det vet jag ingenting om. Va?
Nej, men min misstanke om att han aldrig kommer att sätta fot på svensk mark och dömas i Sverige, den är ganska rimlig. Va? Jag tänker på en annan sån här snubbe, eller, alltså både Svartenbrandt på sin tid och Clark Olofsson, de passade ju på att dra utomlands i perioder efter det de hade gjort. Men morden i Alexander 99, Tony Olsson lyckas ju ta sig ur landet. Han hamnade, med hjälp av sin fästmö, så hamnade han i Costa Rica.
Ja, det är rätt.
Men han, av någon underlig anledning, för att vi har ju inget utlämningsavtal med Costa Rica, eller hade ju inte på den tiden i alla fall, men han gick med på att låta sig utlämnas. Och jag har väl inte riktigt sådär färskt minnet av vilket skäl han gick med på det, men han kom ju tillbaka till Sverige i alla fall.
Det här med att om man har utlämningsavtal eller inte, va? Har man ett utlämningsavtal så går allting mycket smidigare, för då kan man ju hänga upp sin begäran med mera på vad det gäller utlämningsavtalet. Va? Men om man inte har det och en svensk medborgare grips i ett annat land där det inte finns ett utlämningsavtal, då blir det så att säga genom diplomati, genom vad det gäller förhandlingar, diskussioner etc. etc. med det andra landet för att komma till en uppgörelse i det enskilda fallet. Va?
Och där handlar det ganska mycket om, har jag förstått, att den personen som man då förhandlar om, i det här fallet Tony Olsson, om han plötsligen bestämmer sig för eller säger att han medger den här utlämningen till Sverige, ja, då är saken klar. Så att man kan ju komma åt det så att säga genom att förhandla, så att säga, i det här fallet så har jag för mig att Tony Olssons mamma var inblandad och att hon pratade med honom och sådär. Men man kan alltså komma åt den vägen genom att förhandla direkt med den personen det handlar om och se om man kan dra i några trådar och få honom eller henne att inse att det är bättre att återvända till Sverige.
Men då är det frågan om, var det där frågan om en utlämning? Eller var det så att han återvände frivilligt?
Alltså det jag har på att säga, historien säger att Olsson gick med på att låta sig utlämnas till Sverige. Sen vad det var de facto, men han har ju uppenbarligen efter en tid sagt att ja, men okej då, skicka hem mig då. Det har kommit in en fråga ifrån Maria. Hon undrar vad uttrycket polisiärt uppklarat betyder. Vad innebär det?
Det var en kort fråga och här kommer ett kort svar. Ingenting.
Okej. För att jag har fått lära mig någonstans att polisiärt uppklarat skulle betyda att man har kommit så långt i utredningen att polisen är säker på att en viss person är bunden till det här brottet. Och att man i stort sett tycker att man har klarat ut det, man har rätt ut alla begrepp, men det räcker inte för ett åtal, typ så.
Ja, men du har helt rätt. Jag skulle också kunna svara exakt likadant, va? Sätta liksom bara ett kalkerpapper mellan det du sa och det jag skulle kunna säga. Men vad det gäller slutsatsen av att man säger att det är polisiärt uppklarat, ja, polisen vet vem som är gärningsman, men vi kan inte bevisa det, va? Av olika skäl, va? Som man säger polisiärt uppklarat, men vad betyder det för någonting? Blir det någon sån här halvsiffra i någon oavgjort kolumn då, om man har någon statistikgrejer eller liknande, va? Det betyder ingenting, för man har inte nått ända fram, va? Men då är det jävligt viktigt, och det här är grejer som jag liksom har försöker pränta i människor hela tiden, va? Och jag säger så här, och även när jag har jobbat utomlands, va, för att kompetensutveckla, bygga upp då vad det gäller förmågor inom olika organisationer, framförallt vad det gäller utredning av grova brott, och säger så här: sträva inte efter perfektion, utan sträva efter ständiga förbättringar. Man skruvar, man kalibrerar verksamheten på daglig basis för att få ett bättre resultat stegvis. Och så småningom har man nått det man kallar för perfektion. Problemet är med perfektion att det är inte liksom definierbart per se. Utan när du når det ideala perfekta tillståndet som du liksom definierade för 6, 7, 8, 9, 10 år sedan, va, så innebär det att med teknikutveckling och allting så är du fortfarande kvar på stenåldersstadiet, va, när du har kommit till den här jävla perfekta situationen enligt den bedömning du gjorde för 10 år sedan. Va? Så att det där är ett problem, va? Du når aldrig fram.
Vi utreder ett brott här, vi konstaterar att det är Kalle Karlsson som har gjort det här, men vi kan inte knyta honom till brottet på det sättet att åklagaren känner sig trygg med att gå till åtal. Vad tar man då? Tar man mappen, stämplar den polisiärt uppklarad och lägger den åt sidan, eller?
Grejen är på det sättet att vad man egentligen gör, det är liksom förundersökning nedläggs, ej spaningsresultat. Eller brott kan ej styrkas. Eller gärningen ej brott i värsta fall. Och så vidare. Va? Men det viktigaste av allt när man hamnar i den här situationen, det är att man går tillbaka och säger: hade vi kunnat göra någonting annorlunda? Och jag ska ta ett bra exempel på det här. Och jag tror jag har nämnt det förut i något samtal som vi har haft om vad det gäller det här rånet mot vad det gäller Nordbanken i Sundbyberg. Banken rånas, personalen trycker på larmet, kamerorna körs igång. Man har bra bilder på den maskerade rånaren inne i banklokalen med mera. Jag och vakthavande befäl samlas ner vid kommunikationscentralen, radion, och följer då utvecklingen på fältet. Och jag beordrar då att inom en timme så ska all personal i yttre tjänst ha kopior på fotografierna inifrån banklokalen. Teknikerna åker och plockar ner den här filmerna, framkallar dem. Vi distribuerar de här bilderna med mera. Den uniformerade yttre personal gör ett perfekt jobb. Alltså det är inte så att de har skickat 10 radiobilar, eller 10, det var, fan, hade vi inte ute på fältet då, men säg 4-5 radiobilar till banklokalen på Sturegatan i Sundbyberg, utan en patrull dit, tar initiala uppgifter, spärra av namn på personalen, förhör de vittnen som finns eller tar namn på dem i alla fall, och så vidare, va? Och sen ställer ut resten på strategiska punkter. Om man får in information om flyktbilar med mera så kan man hålla koll på den, för de kör ju för fan, de backar ju inte in i banklokalen mer, utan de är ju på flykt. De försöker skapa tid och rum mellan brottet och sig själva. Men i alla fall, han kommer undan helt enkelt. Och sen några dagar senare så är det en patrull då som omhändertar en fyllskalle då uppe i Tornparken i Sundbyberg. Och så på vägen in till och han är alltså omhändertagen enligt den här lagen om omhändertagen berusade personer, LOB. Och så på vägen in till stationen, va, sitter ju en kollega bredvid den här omhändertagen i baksätet då. Så tittar han på den här, så vad fan... Så han tar upp liksom det här fotot som han fortfarande har i uniformsjackan, va. Så tittar han på det och säger: fan, de där byxorna, de var jävligt speciella med en sån här fiskbensmönstrat skit, va. Och den där jackan, va fan. Och då säger han, och fyllskallarna ligger och snarkar i baksätet, va. Då säger killen där bak till kollegan som kör. Sen säger: för fan, det är ju rånan vi har här, va. Så när de kommer in och skriver in honom på station så kontaktar de mig. Jag kontaktar åklagare. Och så fort han nycklar till så hörs han underrättas om misstanke då för rån, han anhålls med mera. Och under den här utredningen då så berättar han, va, okej, jag rånade banken och sen sprang ut på Sturegatan, så kutade jag ner i tunnelbanan och drog därifrån. Och då liksom trillade alla jävla tioöringar ner och alla jävla Liljeholmens ljus tändes på en gång. Alltså, helvete, det finns ju tunnelbana i Sumpan numera. Den hade varit igång kanske bara ett halvår eller liknande. Va? Ja, och vad gör man då då? Jo, då gör man en förändring i vad det gäller standard operating procedures. Och så nästa gång när vi har ett rån mot en post eller bank eller en butik eller vad det nu än är. Va? Så när larmet inkommer till radion, det första eller bland det första man gör, kontakta SL och slå stopp i tunnelbanetrafiken. Första patrullen till post, bank eller butiken, andra patrullen ner i närmaste tunnelbanestation och söker igenom då vad det gäller perrongerna. Och om de står något tunnelbanetåg inne på station med öppna dörrar så får man gå igenom och titta. Och sen pratar med spärrvakten om det kommer någon jävel som flyger ur en skjuten kanon då, i och med att man hade slagit stopp i trafiken, va? Att de har flygit till fots. Och i alla fall så går det 3 veckor och så rånas posten upp i Näckrosen i Solna. Okej, då är det nya rutiner som gäller. Första bilen dit, rings SL, slår stopp i tunnelbanetrafiken. Andra patrullen ner på perrongen. Och där står båda gärningsmännen med maskering, beväpning och rånbytet på sig. Va? Anhållna, häktade, sedermera dömda för grovt rån. Det är alltså man går tillbaka och säger, kunde vi ha gjort någonting annorlunda? Va? Och det är bara ett exempel. Och så här har vi gjort i alla fall där vi liksom har kört fast eller att det går, ja, att vi känner att liksom, nu kommer vi inte längre i det här. Va? Då backar vi bandet och säger, kunde vi ha gjort någonting på ett annorlunda sätt? Va?
Jag tänker på i veckan här så kom ju SVTs Uppdrag granskning då med ett avslöjande. Man har siktat in sig på polisen i Norrköping. Där som man menar låter ärenden ligga till sig så att man kan skriva av dem sen. Gör de så? Är det sant det här?
Absolut. Ja, men så är det. Jag ska berätta för dig att när jag började jobba som kriminalpolis i början på 80-talet. Om jag fick ett ärende på bordet, en anmälan, då skulle det utredas. Och det skulle utredas ända in i kaklet. Eller gå ner med fan dala djupgas, va? Vända på varenda jävla scen. Oavsett om det var en inbrottsstöld eller om det var en misshandel, om det var ett rån eller vad det nu än var, så skulle det utredas. Punkt.
Men var det här någonting som var en propå så att säga uppifrån, eller var det du själv som hade den arbetsmoralen?
Nej, det fanns en kultur. Det fanns en kultur att när man kom upp på krim, för på den tiden var det på det sättet att vara kriminalare, det var liksom snäppet högre än att vara, jag menar till exempel min första tjänst inom polisen var kriminalassistent. Och då var det på det sättet att kriminalassistenten i förhållande till en polisassistent befann sig i en högre lönegrad, va? Så att det var ju det som började med att man så att säga konfirmerade de här schismerna mellan ena sidan ordningspolisen och andra sidan kriminalpolisen. Där ordningspoliserna tyckte att kriminalpoliserna var jävla sprättar och kriminalpoliserna tyckte att ordningspoliserna var ett gäng jävligt arbetsblyga människor eller i värsta fall oduglingar, va? Men allt nog, så var det på den tiden och det var en kultur och det satt i väggarna. Men sen går vi vidare, va? Tiden snurrar, tidsaxeln rullar på som fan och så kom vi till en ny omorganisation 1994. Där man gick ifrån 111 polismyndigheter till, jag tror det var 21 eller något sånt där. Och man fick det här med länspolismästare, länspolismyndigheter och hela det där kör, va. Och så inrättade vi sina samordningsfunktioner och då såg jag det var en helt jävla annan inställning till det här, va. Landade ett ärende hos någon så var frågan, hur fan blir jag av med det här ärendet på enklast möjliga sätt? Och ett av de sätten, det var att man lastade på hög, att man skapade en stor balans. Och då sa man, de får ligga till sig. Ja, vad händer med det då? Jo, om de ligger där ett tag så kan man med jämna mellanrum, säg var tredje månad eller liknande, så kan man göra nya slagningar i ärendet. Och så ser man då att den här jävla nissen Kurre Kofot, nu har vi 6 anmälningar för honom och olika inbrottsstölder här, va? Men kolla här, efter de här brotten, vad fan, så har han begått brott i Västerås. Där han är misstänkt, han har åtalats för och så vidare, va? Och han har dömts för också. Ja, då är det en nedläggningsgrund därför att de här 6 brotten i Västerort, de skulle inte ha någon inverkan på påföljden eller straffet. Så då skrivs de här rad. Och då har vi plötsligt fått 6 pinnar i statistiken på uppklarade brott. Utan att göra ett jävla dugg. Apropå det här, polisiärt uppklarat ingenting, va? Och det är samma sak här. Och det som är så sorgligt i det sammanhanget, och som jag sagt förut när det gäller, då vad det gäller det här med förundersökningsbegränsningar och allting, va? Att här finns det ju 6 stycken målsägande brottsoffer som plötsligt och eventuella skadestånd och så vidare får driva det själv som ett civilmål, va? Annars är ju huvudregeln i ett brottmål att åklagaren är skyldig att föra då vad det gäller målsägandes talan om skadestånd.
Jag ställdes faktiskt inför ett sånt här ärende bara, ja, det var också nu i veckan. Det är en ung kille som kontaktar mig, och nu tänkte jag att jag skulle faktiskt hjälpa den här unga killen pro bono. För att jag tycker att det har gått lite troll i det här. Men där handlar det om en förövare som under ungefär samma, så att säga, begränsade tid har utsatt många människor för brottslighet. Och det kretsar i huvudsak kring narkotika. Men han har även parallellt med detta gett sig på en yngre kille. Det har varit alltså tvångssituationer när killen har tvingats betala för den här äldre killens, förövarens, narkotika. Han har tillgripit något fordon som han har kört sönder. Han har brutit sig in i lägenhet och slagit sönder lägenheten och så vidare. Den här killen som kontaktar mig, han kommer alltså då med 6 stycken polisanmälningar mot den här förövaren som nu, vad jag förstår, på sikt kommer att dömas för betydligt grövre brottslighet, men som då handlar om de här hemfridsbrotten och det sönderslagna och den bilen som är förstörd och tvångssituationen där han har blivit hotad och så vidare. Samtliga nedlagda med hänvisning till att det skulle inte, så att säga, förändra utfallet utav.
Ja, men där har du ett bra exempel.
Mm, och där kan ju jag känna lite grann att nu kommer ju jag ta den här killen vid handen och promenera till närmsta polisstation och sätta mig tillsammans med honom, och så kommer jag säga att vi begär en överprövning av den här.
Ja, det är jättebra. Men jag är glad att du säger det, för det visar ju bara att jag är inte ute och cyklar, va, i mina resonemang, utan det är ju precis som du säger. Man låter dem ligga där så att begår andra brott någon annanstans, åtalas, fälls till ansvar för, puff, så blir man av med de här 6 ärendena. Det ena, den andra grejen är att man sitter bara och väntar ut det här, va? Alltså att det blir preskription på det man kallar för skitärenden, va? Och i det här fallet, ta den här med Dermont igen. Att, jag menar, när det kommer fram i 1 februari eller liknande nästa år, va? Jag menar, då är det liksom 26 ärenden som plötsligt bara är preskade och försvinner ur den här balanshögen. Och sen är det andra som är lika, att det är att man ligger och väntar på det för att se att han plötsligt börjar begå brott på andra ställen. Och då skickar man över de ärendena för samordning. Man säger att ni har det senaste öppna caset, va? Utan nu får ni de här också. Om ni får liksom de här 6, 7, 8 nya ärendena till de här 2 som är lite grövre, som ni utreder, va, så kan ni tillämpa det här med förundersökningsbegränsningar med mer och skala av det där, va. Och då blir det en win-win-situation. Vi blir av med 8 ärenden här, och ni får 8 ärenden som krediteras i ert konto i slutändan när ni liksom fimpar av dem, va. Så att det där blir ja, det är ett jävla spel, va. Det är ungefär som en jävla kasino.
Jag har också sett på handlingar ibland att man har lagt ner med hänvisning till att man inte har fått tag i målsäganden. Och i ett av de fallen så råkar jag veta att just den målsäganden befann sig på sjukhus. För att till följd av det här som personen hade blivit utsatt för, så hade det blivit följdskador och det hade fortsatt i all oändlighet. Så att den här personen tillbringade väldigt mycket tid på sjukhus. Och då tänker jag i mitt stilla sinne, kan polisen verkligen inte hitta en person som befinner sig på sjukhus? Jag menar, någonstans i det här, hur många gånger har man försökt nå den här personen?
Men det är ingen nedläggningsgrund. Jag får inte tag på målsägaren. Ja, men då får väl ärendet ligga. Då får vi bomba målsägaren med kallelser. Och förr eller senare kommer man ju hem. Och så har man en trave brev ifrån vad det gäller polisen, va? Och där man liksom kan, man kan ju höja graden i tonläget i de här breven också som en funktion av tiden. Och säga, och du Lisa, för fan, nu har jag skrivit till dig 7 gånger och du svarar inte, va? Alltså nu börjar jag bli jävligt trött på det här, va? Så om inte du hörsammar det här nu, va, så finns det en överhängande risk på att jag kommer fimpa ditt ärende.
Ja, precis.
Ja, eller något sånt, va? Men sen kommer jag inte göra det i alla fall, va? Men det är ju sådana här verbalinjurier man kan ta till ibland liksom för att se till att man får saker åstadkomna.
Jag var ju utsatt för brott här under förra året, eller varit i omgångar, men förra året så låg det ett olaga hot här och skvalpade. Och där vet jag är inte lätt att få tag på. Jag är ganska ofta upptagen i telefon eller iväg någon annanstans där jag inte har telefonen på. Men där fick jag ett sånt sött litet sms från polisen som sa: tjenare, tjenare, jag heter det och det, jag försöker nå dig, det rör det här, kan du vara snäll och ringa till mig? Och då gör jag ju naturligtvis det. Så att svårare än så behöver det inte vara ens med omöjliga människor, tänker jag.
Nej, absolut inte. Och sen är det på det sättet också liksom att du säger att du är svår att nå, va? Men å andra sidan så är det på det sättet att lämnar man ett meddelande så återkommer det alltid, även om det kanske ta lite tid emellan, va? Men å andra sidan, vad man verkligen alltså vill göra eller åstadkomma skillnad, såna grejer, va? Det kan ju vara så till exempel att man har så här, man jobbar i skift, man har ju krimjour och såna grejer på alla ställen, va? Och säga åt en så här, grabbar eller tjejer, vad det nu är för någonting, va? När ni har beredskapen här och utökar tjänsterna, om ni inte har något annat för, skulle ni kunna åka till Mariagatan 1 och se om ni får tag på flitiga Lisa eller vem det nu man söker, va? Och svarar hon inte, så här, knackar på hos grannarna och frågar om någon vet var hon håller hus någonstans, va? Och ja, svårare än så är det ju inte, va?
Men man kan ju tycka att det är lite absurt så där, just bara för att avrunda den här med Uppdrag granskning historien, för att där figurerar ju i den berättelsen så figurerar ju en person som heter Egon. Och Egon, han har fått sitt huvud, eller så här, håret, någon har tänt eld på hans hår när han åker buss. Och den här personen som har gjort det hela, lång historia kort, har alltså, han är en känd våldsverkare i den här regionen, och han har filmat det här tilltaget, för han är så stolt över sin egen grej, så han har filmat både sig själv och den här stackars Egon då och själva händelsen när han gör det här. Men ändå så lägger polisen ner detta. Och där verkar det lite absurt, för att i slutändan då när reportrarna frågar, man pratar med åklagare och frågar varför du inte väckt åtal. Och då säger åklagaren, jag har fått höra talas om att det finns en film, men jag har bett polisen om att få filmen. För att utan filmen kan jag inte väcka åtal. Och sen har polisen valt att inte lämna filmen till åklagaren, och då har åklagaren släppt det hela. Och då tänker jag, vad i hela friden? Alltså, ja, alltså jag blir lite sådär, men om jag hade varit åklagare och inte hade fått det som påstods finnas för att kunna göra mitt arbete, då hade jag ju tjatat ihjäl polisen. Då hade jag sagt, men ge mig filmen för 17.
Ja, eller han kunde gå längre, han kunde begära ett editionsföreläggande. Så att polisen också får klart för sig liksom, för att de inte står över lagen. Utan om jag som åklagare och förundersökningsledare begär någonting, så är det för fan bara att kasta in grejerna, va?
Ja, precis. Det var ungefär min inställning när jag satt och såg det avsnittet. Så tänkte jag, men okej, ja, du begär att få filmen. Det finns uppenbarligen en film, du begär att få filmen, du får inte filmen. Men då måste ju nästa samtal eller vad man nu gör vara, men ge mig filmen för i helvete. Det står ju att den finns, varför får jag den inte? Men istället så blir det här liggande, så till slut så avskriver man då det här ärendet, men man fäller den här mannen för annan brottslighet. Men man avskriver just den här Egons ärende. Och det är i samtalet, där kan jag också tycka lite märkligt, för det är i samtalet då med SVTs reporter som den här Egon får klart för sig att han faktiskt kan begära en överprövning på det nedläggningsbeslutet. Så den kunskapen har ju inte han. Och då tänker jag, det är också en sån där, varför informerar man inte om sånt?
Inför det här avsnittet så har jag varit i kontakt med vad gäller mina före detta kollegor och frågat om det var någon av dem som var villig att ställa upp och tala om att vad som framkommer i det här Uppdrag granskning om det här med att man låter ärendena ligga till sig och så vidare. Att säga att det är falskt, säga emot de där grejerna. Ja, och då har en gemensam uppfattning varit så här, ja, men det där är ju ett helvete, det stämmer ju inte alls. Utan det kan du gå in och titta på statistiken och säga, ja men säg det då för fan, kliva upp och säga nej, inte allt. Och varför säger man nej då? Jo, därför om man skulle kliva upp och säga emot det som framkommer i det här programmet Uppdrag granskning, så skulle man ju för fan ge åsnan ett ansikte. Alla vet ju att det där är sant, men sen hittar man, liksom man hittar kreativa nedläggningsgrunder, så hittar man kreativa förklaringar på att man är så jävla duktiga och dugliga och gör ett perfekt jobb, va? Så det är ett bra kvitto på att det som sägs i programmet är korrekt, punkt.
Så, nu är det dags för veckans kändis!
Hej Fatima och Bosse. Ramia Djalani här. Skådespelare och manusförfattare. Känd för filmen Elva. Håller på med en film just nu som heter Bellum. På latin betyder krig. Där vi får följa en soldatskamp och perspektiv i hur han går igenom det jobbiga i själva processen att jobba för frihet. Men det är inte det vi är här för att prata om, utan jag har en fråga som jag tror är ganska stor kring samhället idag. För vi ser ju idag hur allt yngre personer dras in i kriminalitet och att unga själv rekryterar andra unga. Vad tror ni är det mest effektiva sättet att bryta den här utvecklingen? Både förebyggande och när rekryteringen redan har påbörjats. Och vilka insatser behöver komma från samhället, från familjerna, skolan och även lokalsamhället? Det är min fråga. Tack.
Ja, det är en jävla bra fråga. Så, och om han hade svaret på det så hade han blivit nominerad till någon form av Nobelpris eller liknande. Om vi hade svaret på det så hade det varit samma sak för oss. Va? Men grejen är ju så här. Alltså, det finns ju så mycket evidens och forskning kring det här. Och jag tycker att alla står upp i talarstolar och talar om det. Man pratar politiskt om det, att man har misslyckats med vad det gäller olika insatser för vad det gäller integration och segregation och miljonprogrammer och såna grejer. Ja, men det är väl skitbra om man pratar om, men vad fan gör man för någonting? Vad gör man? Ser man allokeringar i statsbudgeten varje år och säger så här, men nu jävla skit i allting annat. Nu tar vi och gör det här. Polisen har fått fördubblad budget sen den här nya jävla omorganisationen som gick åt pipsvängen. Ja, och så ser man så här, vi har kommunpoliser och allt sånt där. Ja, men det är inte där det börjar. Du måste för fan börja för fan med modersmjölken.
Ja, men alltså ta bara en sån här fånig grej som har retat gallfeber på mig ända sedan det började diskuteras. Alltså, det är de här visitationszonerna som då plötsligen ska beivra brott på något vis. Då importerar man en lösning från Danmark och så säger man att Danmark har haft väldigt positivt utfall av det här. Nej, det är inte det Danmark har haft ett positivt utfall av. Parallellt med visitationszonerna i Danmark så iscensatte man då liksom ett socialt program där man gick ut och så att säga arbetade med alltså den sociala problematiken och de sociala utmaningarna. Och det är det programmet som har gett ett positivt utfall. Och det här finns ju också evidens för. Det finns ju liksom forskning på forskning på forskning som säger att själva visitationszonerna, de har inte lett till någonting, de har bara kostat pengar. Men när Sverige importerar skiten, då importerar man den delen och struntar i det sociala projektet.
Alltså man blir ju så jävla trött när man lyssnar på den här grejen, för att alla är ju medvetna om hur problemen ser ut, va? Och problemen är ju faktiskt det att vi nu ser i Sverige att vi har liksom minderåriga, vi pratar om barn, va, som är involverade i grov brottslighet. De skjuter folk, de transporterar vapen, de förvarar vapen, de förvarar och transporterar narkotika och de är jävla huttepågar och springpojkar och sen ska de då liksom har någon form av evidens över sitt våldskapital, va? Den här skjutningen i Gävle av 6 personer, va? Jag är helt övertygad om att det var någon jävla som skulle gå ut och visa hur jävla ballan var och vad han kunde göra, va? För att bli upptagen i den här inre kretsen. Jag vet inte, va? Men det är min vilda spekulation. Eller med visshet gränsande sannolikhet så är det på det sättet. Men i alla fall, ja, men vad behöver man göra då? Gör upp en 10-punktersplan, va? Okej, vi börjar med vad det gäller förskolan. Utbilda personalen. Tala om vad finns det för tidiga tecken på att det här barnet har inte det bra, va? Och det kan vara om språkutveckling, det kan vara familjesituation och så vidare. Men inte bara det, för det kan ju sitta in i pannbenen på var och en som jobbar som förskollärare eller pedagog och såna grejer, va? Men vad gör de av det här utan att bli liksom utpekade som snitchers?
Ja, men alltså där har vi ju en problematik. när man gör de här orosanmälningarna som man då är skyldig att göra, om man ser det här, så landar det på bordet hos socialtjänsten någonstans, och vare sig man inleder utredning eller inte inleder utredning utifrån de här orosanmälningarna, så landar ju 9 av 10 sådana här utredningar i att man avslutar den utan åtgärd. Därför att det är ju hela tiden, det är ju liksom, ja, det är bara slag i luften. Jag blir ju tokig, och sen har det här orosanmälningsinstitut har ju också kommit att användas, där jag har fått erfara personligen, som ett vapen mot de föräldrar som kämpar för sina barn. Så att jag menar, när jag vände mig till skolan och sa att ni möter inte min dotters behov, hon måste få mer stöd och hjälp, då svarade skolan med att eftersom jag var ensamstående förälder, så svarade de med att orosanmäla mig till socialen, för det måste vara något fel på morsan eftersom barnet inte klarar målen, möter målen i skolan, eller barnet inte klarar av skolsituationen. Och att hålla på det här viset, alltså jag blir tokig, allting måste göras om från grunden, känns det som.
Ja, exakt, men låt mig fortsätta. Alltså man börjar där och bygger ett system från början för att vara liksom, ungefär som ett, inte övervakningssystem, men att slå på radarn och se vad är det som händer här, vad får vi för indikationer med mera, och sen se till att det här med orosanmälningar med mera, det institutet liksom förfinas, och att man lägger upp någon form av, jag ska inte säga databank, men någon form av bas för det här som man kan återkomma till. Nummer två, och det här ska följa med hela vägen upp, va? Nummer två, titta på integrationen. Vad är det som krävs för att vi ska liksom integrera människor i samhället? När jag träffade min fru på 70-talet, så efter ett tag så visade hon för mig sina klassfoton, va? Och så tittade jag på dem, va? Och jag är inte fördomsfull, jag är inte rasist, jag har inga liksom sådana jävla preferenser eller gå åt det hållet, va? Men jag tittade på fotot, va? Och säger till henne så här, fan vad massa utlänningar du hade i din klass, va? Det var finnar, det var italienare, yes. Det var jugoslaver, det var hela jävla spektret där, va? Och Helena bara tittade på mig och sa, fan pratar de om? Det här är ju Timpa, det här är ju Robban, det här är ju den och exakt den liksom, så här, va? Ja. Och så många år sedan jag började fundera på det där, va? Så jag sa, fan det där är jävla märkligt. För då hade vi problematiken med, du vet, ytisar och det här jävla snacket man hade, va? Ja, och då kom man för mig liksom att på 50- och 60-talet så åkte Gustavsbergs fabriker runt om i Europa och vad det gäller letade arbetskraft till porslinsfabriken i Gustavsberg. Och de var i alla de här länderna och de dök upp.
Och i Södertälje där jag är född så var det Saab-Scania.
Ja, precis, va. Och när de kom till Sverige, de hade bostad, de hade ett jobb, det var skola för barnen, allting var på plats. Men utöver det så fanns det en point till. Och det var att de bidrog, de tillförde samhället någonting. Finnarna startade en jävla bastu. Där på fredagarna var det herrbastu. På lördagarna så var det för kvinnorna. Italienarna körde söndagspicknick nere på Farstaborg. Jugoslaverna startade restauranger. Så alla bidrog och satte liksom, så kulturen, de blev liksom interconnected direkt. Och då tänkte jag så här, vad fan har vi inte lärt oss någonting för det där sen tidigare, va? Sitter inte och plocka in, och det förstår jag i och för sig, va? Om du kommer ifrån Somalia så vill du liksom bli placerad där det finns andra somalier. Men det är ett sätt för oss att inkapacitera, så att säga, de här jävla konflikterna som uppstår. Jag var inbjuden en gång till, och det här var så jävla sjukt så det inte var sant. Vi hade infört det här med närpolisen. Och plötsligt hade de bestämt sig för att de skulle göra en biljettkontroll i Rinkeby tillsammans med SL. Och det blev ett jävla liv, va? Så att Juan Fonseca, han gjorde en JO-anmälan och sa liksom, det här är så jävla rasistiskt med mig, det här skulle aldrig hänt på Östermalm och såna grejer, va? Och så har de kallat då till ett stormöte i Rinkeby, Folkets hus. Och då bestämmer Gunnar Gunnmo då, som var länspolismästare, sa det, Bosse, du företräder polismyndigheten på det här mötet.
Mm.
Och kom ihåg en sak, uniform. Vad fan, jag hade ju ingen. Ja, den låg i den jävla källarförråd eller skåp någonstans. Va?
Tillsammans med min brack.
Ja, precis. De förenades där, va. Så jag hittade den jävla uniformen, drog på den. Den var ju alldeles för liten, va. Så jag tänkte, helvete vad fuktigt det är i skåpet där. Den har ju krympt. Och jag fick på mig den. Så tänkte jag så här, fan, jag tar med min 10-åriga son. Så kan de inte vara alldeles för jävla elaka mot mig där, va. Ja, och jag kommer in där och då har precis JO fattat beslut i den här Juan Fonseca-anmälan då han hade avskrivit ärendet, så jag hade dragit upp hans jävla kopior och lagt in en hög där för den som ville läsa kunde ta sitt eget exempel. Och där sitter jag i min jävla uniform, känner mig jävligt obekväm och så börjar de surra. Och hur många ord sa jag på den här kvällen tror du?
Vet ej. Inget.
Noll. Noll. Mm. Noll. Och vet du varför? Därför att Rinkeby, alltså tänk dig Rinkeby va, eller södra Järva, det finns över 100 olika språk som pratas där. Mm. Och bland de här olika nationaliteterna eller etniciteterna så fanns det en egen hierarki. Där de som kom först till de här områdena, de låg i toppen och det var greker. De som var, man kallar för nipper, och nipper det är den lägsta nivån på en totempåle, det var somalierna. Så när, jag kommer inte ihåg vad fan det var, stadsdelsnämndens ordförande eller någonting i den stilen inledde det här mötet och lämnade ordet fritt, så var jag helt övertygad att nu skulle jag bli påskjuten rätt ordentligt va. Och jag hade redan sagt det till Gunnar och så här, det är ju fan, varför ska jag åka dit? Jag har ingenting med sakerna att göra och dessutom tycker jag att det var så jävla punschigt beslut va. Och då sa han så här, ja men de snackar inte kul i alla fall, så du representerar polisen, okej. Okay. Mm-hmm. Och jag hade ingen aning om hur fan skulle ställa mig till det här. Jag kan inte säga det, jag tycker det är för jävligt. Jag hade ju några färger att försvara i alla fall vad det gäller polismyndigheten och såna grejer. Men vad som händer är att de här olika nationaliteterna, de hamnar i öppet jävla ordkrig med varandra. Och det började med att grekerna då som kände sig manade att ta det första ordet där, i och med att de var högst upp i den här jävla hierarkin, eller som jag uppfattar i alla fall va. Då började så här va. Ja, det är väl inte så jävla konstigt att polisen gör såna här rider eller att de deltar och gör såna här kontroller. För det är ni era jävla somalier som ställer till det här problemet för alla oss andra här va. Och så hamnade de i svaromål. Och sa, ja men det är ju inte vi, de här jävla turkarna som håller på med knarkförsäljning med mera. Och liksom dra in ungarna. Och jag bara satt som en jävla pingpongmatch för att titta på de här olika lägren och hur de bara kastade skit på varandra. Och sen till slut var tiden slut och ja, diskussionen skulle fortsätta med någon jävla statsfullmäktig eller liknande va. Ja, så tack. Och så i alla fall så min 10-årige son när vi klarade där. Jag sätter på min jävla uniformsmössa och ska gå ut därifrån och bli avtackad av stadsnämndens ordförande. Tack för din medverkan. Så fan har jag medverkat i inte ett skit va? Och i alla fall då tittar Henrik upp det så känns det, pappa, vad hände egentligen? Jag sa, vi tar det en annan gång, jag har inte en jävla aning alltså. Och så åkte vi hem och det var sista gången jag hade uniformen på mig.
Jag har en tjej som heter Tina och hon har snöat in på mordet i Förlösa och mordet på Göran Lundblad. Och nu är det ju så att vi har ju poddkollegor i podden Spår som är i farten med att titta på bevisningen i det här målet. De är inne här och kollar egentligen hur bevisen kunde räcka för att fälla då Martin Törnblad och Sara Lundblad för det här brottet. Och så undrar Tina om Fatima och Bosse tror att Martin och Sara är skyldiga till det här. I augusti 2012 försvinner Göran Lundblad, 63, en förmögen lantbrukare, från sin gård i byn Norra Förlösa utanför Kalmar. Han anmäls försvunnen av sin dotter Sara Lundblad. 2 år senare återfinns hans kropp nedgrävd på en åker i närheten av bostaden. Obduktionen visar att han har skjutits till döds. Kroppen kunde hittas först efter att Sara Lundblads pojkvän Martin Törnblad berättat för Missing Peoples dåvarande operativa chef i Kalmars län, Therese Tang, var kroppen låg. Therese Tang är under eftersökningarna fundersam över och lite ställd inför både Martin Törnblad och Sara Lundblads agerande. Sara verkar inte så engagerad som man kanske kunde förvänta sig av en person vars nära anhörig är försvunnen. Och Martin söker upp Therese Tang med märkliga frågor om hagelgevär och man kan spåra en olycka som skett med ett hagelgevär. Martin vill också veta hur man får ut pengar från ett bankfack i Schweiz. En dag hör Martin av sig till Therese och säger att han har någonting att berätta. De bestämmer träff. Therese vill att de ska mötas på ett café inne i stan. De enas om att göra så. Men tidigt på morgonen, långt innan något hunnit öppna, hör Martin av sig till Therese och meddelar att han nu sitter i bilen och är på väg hem till henne. Therese ställer som krav för att ta emot Martin i hemmet och prata med honom att han ska tala sanning. Efter ett ögonblicks övervägande väljer Martin att berätta hur allt har gått till för Therese. Therese väljer att spela in samtalet mellan dem. Martin berättar för Therese om hur mordet planerats, hur han och Sara försökt mörda Göran med en skogsmaskin men misslyckats. Om hur skottögonblicket såg ut, vem som gjorde vad, hur de försökte undanröja bevisen och hur de till och med funderade på att skjuta sig själva. Therese fick i princip en fullständig kartläggning över varenda liten detalj av mordet. Till slut så bad Therese Martin peka på en karta var Göran låg begravd. Therese Tangs inspelningar av samtalet mellan henne och Martin Törnblad ledde till att paret Sara och Martin till slut mot sitt nekande dömdes för mordet vid Kalmar tingsrätt till 18 års fängelse vardera. Motivet tros vara kopplat till Lundblads förmögenhet och att han skulle ha motsatt sig dotterns relation med pojkvännen. Domen överklagades, men den 28 april 2015 fastställde Göta hovrätt tingsrättens dom. Högsta domstolen avslog i juni 2015 begäran om en ny prövning. Det är två personer som döms för mordet, men flera frågetecken kvarstår och rykten om att där finns flera gärningsmän florerar i den lilla byn. Är fallet verkligen helt uppklarat? Eller finns det andra spår? Efter att hovrätten i april 2015 fastställt bådas straff till 18 års fängelse börjar Martin Törnblad för första gången prata. Det är en annan person som ligger bakom mordet, menar han, och han berättar hur han och Sara ställts inför det faktum att Göran var skjuten och därefter utan protester hjälpt till att frakta iväg kroppen och gräva ner den. Jag har ju faktiskt, och är väl fortfarande, jag lutar åt det hållet att jo, det är de här två som har gjort det här.
Då är vi två.
Däremot så, vän av ordning på något vis och juristen i mig kan väl tycka att det är problematiskt att huvudvittnet i det här fallet är då den här Therese Tang som vid den här tidpunkten arbetar för Missing People och som helt lagligt, ska jag naturligtvis säga, eftersom hon är en privatperson, sysslar de med en ganska omfattande brottsprovokation egentligen, och hon mjölkar ju den här Martin på information som hon sedermera spelar in och så vidare. Och att man egentligen så vilar väl, skulle jag säga, hela åtalet på hennes uppgifter.
Ja, ja, absolut.
Och där kan jag känna som jurist att det kanske är lite problematiskt, för att låt säga då att den här Martin Törnblad erkänner för Therese Tang därför att han är intresserad av henne och för att han ju vill göra sig själv intressant. Och det vet vi ju alla att ett erkännande räcker ju inte. Om jag knallar in imorgon på en polisstation och erkänner mordet på Olof Palme så kommer jag ju inte bli fälld för det brottet. Det är väl det enda som jag själv personligen, jag tror faktiskt att de här två är rätteligen dömda för detta brott. Med reservationen för att jag kan inte veta det, men jag tycker att det talar för att det är de här personerna. Men visst, absolut, jag kan tycka att det är problematiskt när den huvudsakliga bevisningen vilar på vad en civil person har fått fram av en utav de här åtalade personerna i en väldigt specifik situation där hon alltså egentligen provocerar fram det här bekännandet.
Martin blir av någon jävla anledning förtjust den här Therese Tang då, som är med Missing People och som har då engagerat sig i det här fallet med Göran. Och att han är försvunnen med mera. Va? Och då är det på det sättet att när hon börjar då, du kallar det för brottsprovokation, och jag säger nej, det är det inte, utan det här är frågan om en bevisprovokation därför att ja, brottet är redan begånget. Va? En bevisprovokation, det är ett brott som oavsett det jag gör eller liknande ändå skulle begås eller har redan begåtts. Sen är det en jävla fin linje där mellan till brottsprovokation. Och då är det på det sättet att jag provocerar fram ett brott som inte annars skulle
ha begåtts. Nej, just det.
Nej, men man kan bara säga så här, va, att de uppgifter som den här Therese Tang drar ur den här Martin leder ju till att man hittar kroppen.
Ja, det gör de. Men, fråga, men de bevisar ju inte att det de facto är Martin som har skjutit Göran. Det visar de ju inte, utan man hittar kroppen.
Ja, exakt.
Therese Tang skrev ju sedermera en bok som heter Hur man löser ett spaningsmord.
Ja.
Tycker du som gammal polis att det är problematiskt när civila börjar lösa spaningsmord?
Definitivt.
Varför?
Nej, skomakare blir vid din läst. Man ska inte hålla. Alltså problemet är ju så här, va? När slaktaren börjar tala om för kirurgen hur man ska lägga snittet, va? Då är man ute på jävligt svaga isar, alltså.
Vad kan hända? Bara ett exempel. Vad kan hända?
Ja, vad som kan hända, det är det liksom att man plötsligt börjar säga så här, men det ligger någonting i det här. Och inte så mycket från polisen, för vi har ju våran pugg och våra rutiner hur vi arbetar i grova brott med mera, va? Men allmänheten och andra människor som inte är insatta i sig själva hantverket etc. kan få sig massa jävla griller i skallen. Inte minst att säga så här, men kunde hon göra det här? Varför är polisen så jävla dålig på att klara upp bla 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 eller liknande, va?
Finns det en risk avslutningsvis att även då om man nu, jag tänker det finns ju fortfarande ett gäng privatspanare som håller på med Palmemordet och sådär.
Ja.
Men finns det en risk att man förstör utredningar genom att hålla på det här viset? Finns det en risk att man skapar situationer där bevis sen då inte går att använda? Det blir på något vis förverkat därför att man har hållit på och rotat runt i det här.
Jag kan inte säga på rak arm att just att någon skriver en bok skulle vara uppenbara risker på det sättet, mer än att man i ett längre perspektiv får man massa vanföreställningar bland människor som ska hålla sig så jävla långt bort de kan ifrån såna här ärenden, va? Men däremot är det ju riskerna, alltså typ det här att, som jag brukar säga, journalisterna, det är våra bästa vänner men också våra största fiender, va? För så fort vi har något snaskigt jävla mord eller liknande, va, så är ju de där ungefär lika snabbt som poliserna. De sitter ju och har överhörningar på vad det gäller polisradio och brandkanaler och fan och hans moster, va? Och då, om polisen inte lämnar adekvat information i ett tidigt skede, så söker journalisterna den informationen själva och börjar ta kontakt med vittnen, börjar göra dörrknackningar och så vidare. Och sen går de ut i massmedia, men du ser det på tv, du läser i tidningarna med mera. Och det är klart som fan att det finns en överhängande risk för kontamination, att man påverkar andra vittnen, både direkt och indirekt. Indirekt på det sättet, så här, aha, var det så, men då, de här iakttagelserna som jag gjorde, de är inte värda någonting, för de stämmer ju inte då om man ser på vad som är sagt tidigare, va? Och det är tillbaka så här med att skilja på fakta och antaganden, som jag säger, det är liksom grundkurs.
Det vet man ju också hur det mänskliga minnet fungerar. Det är ju ganska lätt att suggerera liksom in minnen hos andra personer.
Ja.
Jag kan vara övertygad om att bilen var röd och så säger någon, men det har du inte hört. Det var ju på nyheterna, den var ju vit. Tiden rinner iväg, Bosse. Men vad ska du ägna eftermiddagen åt då?
Ja, du, jag ska sitta i massa först ska jag posta en sticka till dig och sen ska jag sitta i massa jävla möten med massa andra projekt som jag har eller andra har eller som vill att jag ska delta i dem. Och sen framåt kvällen så kommer två av våra barn med deras familjer komma hit på middag, så jag ska förbereda, då ska jag göra någon form av biff Wellington i sån här smördeg och någon liten god jävla förrätt som jag tror jag ska söka patent på, för det är min egen.
Men du vågar säga biff till en vegan alltså?
Ja, men absolut. Jag gör allt jag kan för att provocera dig. Därför att du har valt fel väg här i livet.
Nej då.
Jo, men när du säger att jag tycker det där är ju lite löjligt, Fatima, med all respekt för att jag gillar dig och allt sånt här. Men liksom när vi fikade senast, du och jag, liksom, när du säger så här, jag ska ha det och det, och så med havremjölk i.
Yes.
Ja, när fan blev vanlig mjölk förbjudet?
Själv ska jag tillbringa kvällen inbjuden till barnrättsorganisationen Vi som kämpar för våra barn på Van der Notska platset.
Ja, ja, trevligt.
Det ser jag fram emot. Men då, hörru, hörs vi om en vecka då.
Ciao, ciao!
Du har lyssnat på Fråga kriminologen med Fatima Adberger och Bosse Åström. Har du en fråga som du vill få med i podden? Maila mig på juristfirmaadberger@gmail.com. Behöver du ett målsägande biträde eller annan juridisk hjälp, då är du varmt välkommen att maila mig på samma adress. juristfirmaadberger@gmail.com. gmail.com. Det går även bra att ringa mig på 0762 7277 40. Avsnittet är producerat av Kristoffer Warnberg på Kvarnberg Productions. Sång och musik, Andreas Bergström och punkbandet Kattskrället. Tack för att du har lyssnat.